Klockan är 9:03, så ska vi träda in i det filosofiska rummet. Programledare är Per Melander.
Observatoriet mitt i Stockholm, känt för sina utsikter, ikväll för sina insikter. Grundämne, logik, specifik vikt, tung. Och gäster, Dag Pravitz, filosof, Sören Häggqvist, också filosof, och Thomas Sjöland, datalog. Allting går att sälja med mördande reklam, brukar man säga. Fråga, går allt att lösa med logik?
Nej, det gör det förstås inte. Det är kanske en del har trott någon gång, men logik är ju en sektor liksom av vår verksamhet, av vår, väldigt liten men väldigt viktig också, skulle jag påstå.
När trodde man att man kunde lösa allt med logik? Ja, är länge sedan?
Jag vet inte om någon har trott det någon gång egentligen, men ja, det finns ju liksom större eller mindre anspråk. Folk har ju kan haft större eller mindre förhoppningar och men det är en väldigt viktig ingrediens. Alltså vad är det som är så viktigt med det, tycker jag? Det är att man har en viss, vet någonting. Och så kan man från det man vet dra slutsatser om det annat som man inte riktigt vet än. Så man utökar sin kunskap genom att man drar logiska slutsatser från det man vet. Det är ju ganska en stor sak, alltså, man kan göra det. Men det är just det. Alltså, man måste ha någonting att börja med.
Men tilltron, är den stor när människor möter logik? Tänk på det, Sören, som undervisar.
Nej, jag tror inte man kan säga det. Eller folk har nog ganska vaga begrepp om vad logik är när man börjar läsa filosofi eller logik på universitetet. Så att, jag tror inte man kan säga.
Men ordet är ju någonting som alla ändå känner igen.
Jo, men det har ju, alltså det används ju i vardagsspråket för så många andra saker och i en helt annan bemärkelse. Om man säger, till exempel säger att någonting är logiskt, så menar man ju ofta bara att någonting är följdriktigt eller naturligt och det är någonting annat än det man sysslar med egentligen inom ämnet eller disciplinen logik.
Jag tänkte vi kunde återkomma till det senare. Vi går varvet runt här, Thomas Sjöland. Som datalog då är väl logik användbart?
Ja, det är väl det som är andra discipliner, att det är användbart ibland. Och det är ju egentligen är logik ett sätt att övertyga någon annan om någonting eller sig själv när inte andra metoder räcker till, så att säga. Logik, ja.
Ja, men alltså jag skulle mena, vad är logiken? Alltså det är någonting som vi faktiskt använder dagligen då. Ständigt så drar vi slutsatser. Och sen är det en annan sak när man studerar logik. Då studerar man alltså det här fenomenet och försöker förstå det här fenomenet. Att man faktiskt menar att vet man vissa saker så måste ju andra saker också gälla. Det är, saker följer någonting. Och det är, man kan ju säga att det kommer med, och det är någonting som vi kan av oss själva. Alltså. Så det är ett faktiskt existerande fenomen, skulle jag mena. Det är inte säkert att alla håller med om det här. Man har ju, det är många olika uppfattningar egentligen om vad det här fenomenet är. Men om man tänker sig som något väldigt banalt exempel, som säger att man jag försöker leta efter nyckeln till källaren och sen så frågar min fru, hon säger ja, den är, antingen har jag hängt den i nyckelskåpet eller också är den, ligger den hänger bakom dörren där. Och så går jag och tittar i nyckelskåpet, ja, och så finns den inte där. Ja, då har jag två premisser. Den finns inte i nyckelskåpet, men den finns antingen i nyckelskåpet eller i bakom dörren. Och då finns den alltså bakom dörren. Det kan jag dra till slutsatsen. Det tänker jag inte. Det är inget särskilt märkvärdigt. Det går ju alldeles automatiskt. Då.
Men det skiljer sig ändå med den här känslan som man kan ha av en intuitiv logik, eller vad vi ska kalla det, jämfört med det som sen blir det här akademiska, vetenskapliga, där helt plötsligt ingenting känns logiskt. Mm-hmm. Alltså nu vädrar
jag. Men det är väl som relationen mellan språkvetenskap och språkanvändning. Att de flesta människor kan använda språket och gör det hela tiden och försöker vara så begripliga som möjligt i allmänhet. Men det betyder inte att de grubblar över språkvetenskapens begreppsapparat.
Men där finns det en intressant parallell mellan just språkvetenskap och logik, därför att om Dag har rätt så är ju logik som akademiskt ämne ett studium av vad folk gör hela tiden, och man behöver inte vara logiker för att tänka logiskt, men man måste vara språkvetare för att kunna prata. Men många tänker sig att språkstudier eller språkforskning också har någon slags normativ kraft, att det finns sånt som att tala rätt och tala fel, och att språkvetare ska ha något att säga om det där, även om just språkvetarna inte brukar vilja säga det. Om logiken bara är studiet av vad folk gör när de tänker logiskt, så kan man ju fråga sig om logiken kan ha någon normativ kraft, alltså föreskriva hur man bör tänka.
Nej, men det är väl en bra jämförelse där, tycker jag, för att det, alltså, och tanken är väl just som en del språkvetare tänker sig, att språkvetenskapen är också normativ. Man talar om vad som är riktigt svenska, eller hur vissa grammatiskt riktiga meningar och andra grammatiskt oriktiga. Och det där är naturligtvis inte så lätt att bena upp där, för att det finns ju både någon, i språkvetenskap finns det förstås en stor empirisk komponent. Man vill ta reda på hur folk faktiskt pratar. Men så tycker man att vissa sätt att prata är ändå mer riktiga än andra. Det är ju, har varit i alla fall en vanlig uppfattning. Och logiken är naturligtvis, tänker sig sådans också, att det finns vissa sätt som man tänker efter med, så är det ju oriktig slutlinjen där, va? Så vissa är riktiga, vissa slutligen riktiga och andra är oriktiga. Men samtidigt så är det klart att det är inte så orimligt att tänka sig att det hela börjar ändå med det här fenomenet att vi faktiskt har en logisk intuition om att vissa saker följer. Och det där exemplet som jag gav till exempel, det är ju ingen som skulle förneka det. Om någon skulle förneka det i hastigheten, så tänker man efter med, så säger man ja, jo, men det är klart att om det verkligen var sant att det där A eller B, och så A gäller inte, ja, då klarar det, måste B gälla. Och så kan man sätta in vad som helst för A och B i stort sett. Det tror jag vem som helst håller med om. Och så vi har alltså vissa logiska intuitioner där, kan man säga. Va? Och de är någon slags start i alla fall. Och sen så försöker man få se hur det där går ihop. Och så klarar det blir något normativt. Och man säger att ibland, ja, det där måste varit. Så där kanske man tänker i hastigheten många. Och det kanske finns typiska felslut och sådär. Men när man tänker efter närmare, så är det inte rätt då. Och där skiljer det från språkvetenskapen, att om ett visst språkbruk etablerar sig, då får det en slags, ja, det är okej då.
Ja, det är ju en enorm skillnad. Mm. Alltså, de flesta språkvetare idag är väl glada att släppa den där normativa ambitionen. Mm. Mm. Medan det knappast skulle bli något kvar av logiken om man inte kunde. Nej. Om man bara gick in för att beskriva hur vi faktiskt resonerar.
Men som sagt, det är ju sant att de flesta språkvetenskapsmän är säkert glada för att släppa den där, för de tycker det är så besvärligt med den normativa. Samtidigt så kan man ju fråga faktiskt, om man tänker sig, varför undervisas det i skolan? Ja, det är klart att det är någon tanke att man ska. Inte, ja, det är inte något självändamål egentligen, det är just vad man tänker sig, att det hjälper en i alla fall att formulera sina meningar och sådär. Så det har en normativ idé.
Men den här formaliserade logiken då, vad går den ut på? Är det att tala om vad som är rätt och fel?
Ja, det är att försöka se sammanhangen då. Alltså om man tänker efter så här, alltså, när man då gör sån här slutledning, lite mer komplicerad än det här exemplet, kan vi tänka oss någonting som. Så tänker man att ja, det där måste ju vara riktigt, och så tänker man, då känns det på något sätt rätt, va? Det där, det måste, ja, det kan inte vara så att de där premisserna är sanna och den där slutsatsen är falsk. Och det, varje gång man tänker igenom sån där, då är det ju någon intuitiv upplevelse man har, att ja, så måste det vara. Och då är det så här spännande om man kan på något sätt förklara det där på det sättet, att hur det hänger ihop, och vad är det, finns några grundläggande principer som det hela bottnar i och sådär. Och det är vad man kan säga logik som teori försöker göra. Logik som teori försöker alltså hitta några grundläggande principer som just svarar mot den här intuitiva känslan vi har. Men då får man ju liksom testa den mot den här. Det kan ju tänkas också om man ställer upp vissa principer och sen så säger man, ja, men det där leder ju alldeles tokigt i vissa fall. Ja, då är det kanske fel istället på principerna, kan man tänka sig.
Vad säger du, Thomas, om det då? Kan ni sätta in ett logiskt system och sen förvänta er att få ett visst resultat?
Jag har frågat runt lite hos mina kollegor. Man kan väl säga att de som är matematiskt orienterade eller logiskt orienterade från början, de tycker nog att logiken är någon slags beskrivning av naturfenomen, eller så att säga beskrivning av korrekta sätt att resonera på. Medan det är en rätt vanlig ståndpunkt att det är ett språkspel bland andra, att det är ett sätt att övertyga någon, så att säga, att inte ha något egen värde, så att säga, att man inte kan förvissa sig om att logiska principer är rätt i sig själva, så att säga,
det är konstigt, tycker jag.
Ja, det är en ganska konstig åsikt, men det är ganska vanligt förekommande. Och det beror kanske på, möjligen beror det på att datalogare är vana vid att definiera sin värld, så att de skriver ner några regler och sen så har de en dator som räknar på de där reglerna jag har. Sen kan de skriva ner några andra regler och då är de lika bra. Och det är klart att en svårighet har man ju alltid i vilken struktur man väljer på de axiomen man matar in i systemet. Alltså svårigheten kanske inte så mycket ligger i härledningsreglerna, även om det finns olika åsikter om vilka härledningsregler som är riktiga.
Alltså om man betraktar logiken som studiet av resonemang eller hur vi tänker i allmänhet, oavsett om vi ser det som normativt eller bara beskrivande, så är det klart att då kan man inte säga som dina kollegor gör här, va? Utan då är det ju sanning och falskhet som är centrala begrepp. Inte så att logiken själv kan avgöra vad som är sant, men logiken kan avgöra hur sambanden ser ut mellan olika påståenden. Säga till exempel att om de här påståendena är sanna, ja, då måste man helt enkelt gå med på att det här också är sant. Och i bästa fall är det också så vi faktiskt resonerar.
Men där är det inte sagt att det är sant.
Nej, just det, därför att vi vet ju inte om det vi utgår ifrån, de premisser vi börjar med, är sanna, eller vi kanske vet det, och i så fall kan vi vara säkra på slutsatsen, men det är inte något som logiken själv kan tala om. Men å andra sidan då, så använder ju den formella logiken, när den studerar de här resonemangen, allt mer intrikata formella system, och de är ju intressanta i sig själva som studieobjekt, och då kan man ju börja fascineras av dem och betrakta dem som ett slags mekanosystem eller legosystem eller vad som helst, va? Där frågor om sanning och falskhet skjuts undan och de här systemen själva blir studieobjekten, och då, det är någonting sånt föreställer mig som dina kollegor Thomas är inne på.
Jo visst. Man försöker ju också dra nytta av resultaten och formella logiken. Det har man ju gjort på många områden. Men det leder ibland till att man så att säga drar stora växlar av en del resultat.
Men poängen med sånt här formellt system, eller sånt här mekanosystem, om man kallar det det är ju det att det ska just ge en bild av hur man faktiskt resonerar. Det ska vara, man drar ut slags, renodlar några saker, va? Få fram strukturen på de här vardagliga resonemangen, tänker man sig. Eller det behöver inte vara vardagliga, det kan vara i matematik eller vad som helst. Men man försöker få fram någon slags struktur, och då blir det ett system som man kan studera i och för sig naturligtvis. Men poängen med dem är ju just att de ska skildra någonting som man faktiskt, som faktiskt har med att om så är sant, så är någonting annat sant, va? Så därför så är det en konstig tanke då ändå, att det skulle vara helt godtyckligt det där, liksom man kan sätta upp vilket system som helst och så. Det verkar ju, det är klart man kan sätta upp ett mekanosystem vilket som helst, och så kan man studera det, men då har det kanske ingenting med logik att göra.
Nej.
Skulle jag vilja påstå.
Men finns det då ett begränsat antal axiom som man använder sig av, ungefär som i matematiken, när man bygger de här systemen?
Ja, alltså då, alltså en sak innan man kommer in på det, kanske man ska säga, alltså varför är det så konstigt att säga att man sätter upp vad som helst för system egentligen? Ja, det är väl det att man kan ju säga att man kan ju ge införa symboler som man ger någon mening, och har man gett någon mening de symbolerna, då är det förhoppningsvis så att det här uttrycket kan vara riktigt eller oriktigt, så. Och så kan någonting följa från det ena till det andra. Och det är klart att man, så till vidare kan man säga, man kan införa olika begrepp och sådär, det kan man tänka sig. När man vill ha infört begreppen, skulle jag mena då, att då blir någonting, följer någonting från någonting annat och så. Och det är därför som det är logiskt giltigt, alltså den logiska giltigheten måste ju bero på vad de där sakerna betyder, alltså. Och det är klart man kan ju ändra betydelsen, och då ändrar sig vad som är logiskt riktigt eller inte. Och då, på den där frågan om vad är det då för logiska principer man kan komma fram till? Ja, då är det ju, då beror det på vad det är för begrepp man håller på med. Då. Alltså då, och då är det så att det finns ju hur mycket begrepp som helst, det kan jag säga på nya och så. Så att då studerar jag logiken, tar ett logiskt studium, en logisk teori, där får jag välja ut några intressanta eller viktiga eller användbara begrepp. Och för de begreppen hitta några grundläggande principer. Och det är vad man gör. Och på det sättet finns det många olika logiska system. Men de kan man alla se som en slags subsystem av något större. Då. Men de där, eftersom man kan inte vara nya begrepp, så är det aldrig där färdigt. Ju.
Den är inte bättre än sina delar då, kan man säga, det här systemet.
Ja, vissa delar kan ju vara särskilt användbara, för de använder man kanske varje dag och, så där, och andra kanske man använder väldigt sällan. Och så.
Men hur skiljer sig det här då i förhållande till matematik på något sätt?
Ja, matematik handlar ju om tal och logik handlar ju om påståenden eller satser.
Därmed valt.
Ja, matematik kan ju handla om mycket mer än tal.
Ja, matematik,
men det finns ändå någon släktskap ändå, det gör du.
Ja, för frågan är om logiken är en ekvivalensrelation enbart. Liksom.
Men, ja, men det där är ju en svår fråga, alltså, hur förhåller sig logiken till matematiken? Ja. För det finns ju massa intressanta uppfattningar om det där. Alltså, en är ju den här att matematiken är en gren av logiken. Det var något som var populärt i början på 1900-talet, slutet på 1800-talet, där man tänkte att man skulle kunna reducera all matematik till logik och få fram logiken. För matematiken som en liten hörn av logiken. Alltså. Mm. Det är en idé. Va? Men en annan idé, nästan tvärtom kan man säga, det är en del matematiker vill inte säga som Sören att det är bara tal som det handlar om, utan det kan handla egentligen om vad som helst, och det karakteristiska för matematiken, säger man då, är att man drar logiska slutsatser, att det är någon slags logisk studium av någon struktur av något slag. Alltså. Då verkar det ju som det är ungefär logik då. Men det skulle ju många, det är lite konstigt också, för samtidigt som man säger att det är inte bara matematiker som tänker logiskt, som jag försökte säga, så är det vi alla alltså. Så det är svårt att säga vad matematiken egentligen är för någonting. Det är någonting. Det kan inte vara alla, det kan inte vara just identiskt med logiskt studium, men det är inte heller bara talstudiet, studiet av tal, utan det är inte så lätt att definiera sådana där allmänna begrepp som matematik egentligen.
Men att matematik skulle kunna handla om vad som helst är väl lite magstarkt. Mm. Det är en sak i matematiken och en annan är vad man använder den till. Detsamma gäller ju logiken. Den formella logiken är en väl avgränsad disciplin som inte har specifikt med dina nycklar att göra, men du kan använda den för att hitta dina nycklar i konkret fall. Och man kan använda matematiken för att, om man är ingenjör till exempel, bygga flygplan eller datasystem. Mm. Och i den meningen så tillämpar man naturligtvis matematik och logik på snart sagt vad som helst. Men vad är studieobjektet om inte...
Ja, ett tydligare exempel från datalogin, alltså det är system som ska fatta beslut. De behöver ju kunna göra härledningar och slag. Och då kan det vara viktigt att se till att de är designade på ett sådant sätt att de svar som man får av det här beslutssystemet är rimliga och giltiga.
Men i det här förhållandet mellan matematik och logik då, är det någon skillnad när det gäller beviskrav?
Ja, det är en spännande fråga. I grunden borde man säga att det borde inte vara det, men det, i praktiken kan det vara det. Alltså att det, alltså, logiker är intresserade av att se i minsta detalj hur någonting följer om det annat. Va? Och liksom verkligen blottlägga hela den här strukturen, hela tankestrukturen. Vad är de minsta stegen i den här tankekedjan? Vad är de liksom, atomerna så att säga, i den här? Medan en matematiker är ju inte så intresserad av det, han vill komma till ett resultat och därför tar han så stora kliv som han vågar. Liksom. Så därför så är han inte, tittar inte han så på de här detaljerna. Samtidigt så tar han så stora kliv som han vågar, det vill säga han tänker sig att det skulle gå att se att det är helt riktigt hela vägen. Det är så skulle jag se skillnaden.
Och med helt riktigt menas väl just någonting som man skulle mena med, inom logiken då? Ja. Också, så att det, på, mm. på det sättet är ju beviskraven de samma.
Samma, ja.
Mm. Och dessutom då är ju graden av beviskrav densamma, nämligen den mest stringenta grad man kan tänka sig överhuvudtaget.
Mm. Mm. Ja, visst.
Sanning och logisk hållbarhet då, kan man säga att de... Ja, det blir samma sak, men alltså, står de bara nära?
Det vill man ju.
Ja, nej, men alltså det är sanning och logiskt. Alltså, Sören sa nyligen att ja, logiken handlar om att komma från några premisser till någon slutsats. Och det har jag, sa jag också ju tidigare. Men samtidigt kan man säga det att om antar man har någon premiss och så säger man från A och så följer från den B. Kan man säga, alltså är det logiskt sant att om A så B, så då får man... ett enda påstående om A så B, då har vi fått ett påstående och det är logiskt sant då. Då har vi en logisk sanning. Men det finns ju många sanningar som inte är logiska. Nu till exempel lyser solen in här i observatoriet här. Det är ju sant, men det är ingen logisk sanning. Däremot den väldigt trivial sanning är ju att om solen lyser in här så då lyser den in här.
Mm. Det kommer du osökt då in på att det är där vi befinner oss. Observatoriet mitt i Stockholm. Och det där filosofiska rummet har möblerats ikväll. Ämnet är logik. Logikens grunder. Dag Pravitz, Sören Häggqvist och Thomas Sjöland är gäster. Kan en maskin göra logiska slutledningar?
Det har ju varit ett tema länge i den formella logiken. Att man använder maskiner för att beskriva härledningar, så att säga. Det finns ett intressant samspel mellan abstrakta maskiner och logiska härledningar som naturligtvis har befruktat datalogin på många sätt och hjälpt till med att ge både synsätt på vad ett program är för någonting och metoder för att förbättra programsystem och förbättra framtagningen av program, vilket är en svår och kostnadskrävande process.
Kan det vara ologiskt då?
Ja.
Maskinen alltså?
Ja, det vet jag inte. Det beror på vilket perspektiv man har. Alltså, det är ganska meningslöst att tänka sig ett datorprogram enbart i termer av de maskininstruktioner de utför. Det är det ingen som gör. Så att säga. Man tänker på en annan nivå. Man har någon form av modell av någonting som man vill att datorn ska göra och sen så gäller att översätta detta till ett program som utför det här och i den här översättningen har man hjälp av olika system då, som man gärna, och då vill man ju gärna att de här systemen ska vara sunda då.
Men jag skulle tycka att det är en väldigt intressant koppling mellan logik och maskiner på många, väldigt många olika kopplingar som är roliga att tänka på. Alltså, en är ju den att det faktiskt alltså logik har blivit fått nästan ett uppsving kan man säga genom datalogin på det sättet att för data när vi då om vi ska försöka imitera en del mänskliga processer då måste man ju tänka sig att en sån här maskin om den ska alls kunna göra saker som vi gör intellektuellt då måste den också kunna dra slutsatser från given information. Det måste alltså kunna göra såna här slutsatser av den enkla typen som jag sa om nycklarna i början. Det följer någonting vad nyckeln är från vissa premisser. Ja, då måste man ju, om man ska då kunna programmera den där maskinen, då måste man ju faktiskt veta precis hur såna här enkla slutledningar går till. Då måste man blottlägga dem ordentligt. Och det kan man säga, det är någonting som man då har gjort då för att just kunna använda maskiner för att göra såna här enkla slutledningar. Så det är en koppling alltså. På det sättet så är alltså matematiker ibland, de säger att ja, nu tar vi en sån här logisk teori och så tittar vi på den själva teorin och det kanske blir någon slags matematisk teori. Den kan vi studera oberoende av vad den handlar om egentligen. Men när man kommer till datalogin då är man ju så av att just kunna göra logiska slutledningar i verksamhetsmärkelse. Så det är liksom det är mer genuin logik ibland till och med. Men sen finns det som sagt väldigt många kopplingar. För sen visar det sig då att när man ska göra lite mer komplicerade logiska slutledningar Och så tänker man sig, då har man lärt maskinen då, att, eller programmerat maskinen att göra sådana här slutningar. Det visar sig att den är enormt dålig på det här. Så att den människan är ju otroligt mycket duktigare. Det är ju, kanske man inte trodde från början. Men det är en erfarenhet faktiskt. Att det är, visserligen kan man säga att maskinerna kan vara bra ibland om det är väldigt mycket, många data som man skulle ha reda på, så här, då kan ju hända att maskinerna kan vara lite lättare, ha lite lättare. Men så fort det är något lite knivigare, lite djupare som matematiker skulle säga, lite svårare slutfinningsdelar, man måste vara lite påhittig för att verkligen hitta det där logiska beviset, då är maskinerna oanvändbara.
Men kan maskinen göra ett felslut då? Alltså?
Nej, men den kommer aldrig fram. Den står och tuggar, den kommer aldrig någon vart. Alltså, som...
Den klarar inte av att ta det här steget nu till att den befinner sig i en slinga. Alltså.
Men kan kan det finnas en skillnad då mellan hur en maskin gör logiska slutledningar och en människa? Det är trots allt människan som programmerar.
Jo, just det. Men det är skillnaden här. Va? Alltså, att, när vi gör alltså, de logiska slutledningsreglerna, så, de tillåter oss att gå från en premiss till en slutsats. Och sen antar vi undrar, följer det här någon sats som är intresserad av från de här premisserna? Ja, då gäller det att vara lite påhittig och hitta, se om det finns något sätt, någon kombination av de här reglerna på ett visst sätt som gör att jag kommer fram till slutsatsen. Och ja, vad gör då maskinen? Ja, den går igenom alla möjliga kombinationer av de här reglerna. Först tar vi den regeln, så tar vi den regeln, så går man väldigt systematiskt, ungefär som en dator spelar schack. Va? Den går igenom alla möjliga schackdrag. Va? Och det blir ett beslag så väldigt många, så den kommer aldrig vart.
Men det är också därför datorer som spelar schack inte fungerar på det sättet, att de mekaniskt betar av alla alternativ. Utan man, för att programmera en schackdator, man är tvungen att just försöka så gott det går få den att, ja, inte resonera kanske man vill säga då, men i alla fall arbeta lite grann som en människa. Alltså inte slaviskt beta av varje tänkbart alternativ därför att det just bara skulle resultera att den inte gjorde sitt nästa drag. Utan värdera ställningar utifrån något slags allmänna principer som då inte naturligtvis är garanterad att leda till ett bra drag, eller om vi går tillbaka till fallet där det handlar om att göra en logisk slutledning, är garanterad att dra rätt slutsats. Så att en källa till felbarhet, eller om man så vill, brist på logiskt tänkande, kommer just ur att man även hos datorer faktiskt är tvungen att frångå den här fördelen som man kunde tycka att det var med en dator, nämligen att den har en stor beräkningskapacitet, kan göra mycket väldigt snabbt, därför att inte ens den kapaciteten räcker till för att fungera på det sättet om man vill nå resultat.
Jag tänker på det här med, kan maskinen göra fel, frågar du. Det är ju egentligen en ganska djup fråga, för maskinen gör ju vad den är programmerad att göra, så att säga. Vad menar man med att det gör fel? Eller måste man ha någon annan beskrivning än själva programmet som man jämför vad programmet gör med, så att säga? Då kommer man in på den här idén som har varit aktuell i många år i programkonstruktionen, så att man har en specifikation som är en antal satser som säger vad det här programmet kan göra eller vad det talar om. Och så har man ett program som är någonting annat, som man påstår är en instans av det här, som gör detta som specifikationen säger. Och då får man ju ett problem i sig att visa detta då, som kräver ofta väldigt avancerade bevismetoder, och kanske att det är svårt att visa det exakt då, den här ekvivalensen, utan man visar istället någon form av implikation då, att programmet i alla fall följer av den här specifikationen. Det finns många som har försökt kortsluta det här på olika sätt. Va? Det finns en liten gren i den teoretiska datalogin som är ganska aktiv, som sysslar med någonting som heter typteori, där man försöker skriva ner ett antal utsagor i en speciell teori då, som då, där man genom att bevisa en sats där, så får man fram ett exempel som i sig själv är ett program som utför den här specifikationen. Och det är så att säga den här proofs as programs paradigmen, och det finns andra kopplingar som man kan behöva göra.
Men det är väl just det, alltså man har bestämt vad som är de riktiga logiska slutledningsstegen. Så jag har en teori om det. Då, då gör, om maskinen inte blir något fel på hårdvaran och så, utan den gör som den är programmerad, då drar den ju bara riktiga slutledningssteg. Men det som Sören var inne på var ju det att den kanske drar väldigt dumma slutledningssteg. Alltså det är på samma sätt som schack. Alltså om man programmerar en schack, alltså får en dator att spela schack, då gör den ju inga feldrag i den meningen att den gör olagliga drag, liksom inte tillåtna drag. Men däremot så gör den väldigt dumma drag kanske. Mm. Och det är det som är jämförelsen då. Alltså att då är jag just så som Sören säger, att man då, för att alls kommer man ha varit med dator och för, som ska göra några mer intressanta slutdelningssteg, alltså bevisa någonting svårt, då måste man försöka efterlita människan till att se vad som är för, vilken intressant väg som man kan ta här, va? Det är det som man måste försöka hitta. Och då finns det ju då försök till det, va, som gjort att det går lite bättre än det där allra första dömmaste, att gå igenom alla möjligheter. Då går man, vissa möjligheter bryr man sig inte om att gå igenom då, för datorn får också några instruktioner om att skära bort det, och så går den på det som verkar intressant. Då är det i alla fall så att det visar sig att den inte, att den är jämfört med människan otroligt dum då. Alltså den kommer aldrig, den hittar ändå ingen, den hittar inte de där, den har inte den intuitionen att det är nog den där riktningen man ska gå, utan den prövar alldeles för mycket, så att efter några minuter har den alltså ett jättestort antal möjligheter som den måste gå igenom allihopa, så står den och tuggar på dem allihopa och kommer egentligen aldrig någon vart. Det är faktiskt erfarenheten. Mm. Så man kan säga då att datorerna är bra för att göra väldigt enkla slutledningssteg där det kanske är mycket data och liksom mycket riktning igenom, men den är oanvändbar faktiskt för att göra något svårare, matematiskt svårare, något liksom logiskt svårt, där det fordrar att man gör, om man sätter upp något, exempel, någonting som man vill ha reda på, följer Fermat-sats till exempel, av, gäller den, och så söker man upp axiomen och ser man, kan vi hitta nu ett bevis av Fermat-sats från axiomen? Ja, det är alldeles meningslöst.
Vi kanske ska förklara Fermat.
Ja, just det. Precis, det är en sån där berömd matematisk problem som ställdes upp på 1700-talet, som sa att, ja, vi behöver inte, kanske inte skriva ut satser, men det var alltså en sån där ganska enkel sats i och för sig, och som Fermat sa han hade bevisat, men det visade sig att han sa att han hade inte tillräckligt utrymme för att skriva ner beviset, men det var väldigt enkelt och väldigt vackert. Och sen så har andra försökt hitta beviset då, och då har man hållit på flera hundra år. Och det har man inte lyckats med, men alldeles nyligen så har man äntligen någon, alltså lyckats bevisa det här väldigt. Och så det är liksom löst det här problemet. Men det, så det är ett känt problem på det sättet. Men där skulle det alltså vara helt meningslöst att försöka starta en dator på det här problemet.
Mm. Det har man ju med ett vanlig matematisk metod. Det är Anthony Wiles som jobbade i 7 år på detta. Men det finns ju andra exempel på teorem som man har bevisat med datorhjälp. Fyrfästeoremet tror jag var ett sånt.
Ja, men det är ju,
men då har man kanske varit, ja, interaktiv.
Ja, men det har inte, man har inte så mycket med logik heller på det. Nej. Då retar man igenom vissa olika saker. Det är inte de där logiska stegen som man gör, utan man, det är någon annan slags räkning som blir viktig då.
Innan Sören, fyrfärgsteoremet.
Oj, att man kan färga en platt karta med 4 färger.
Ja, det räcker för att
det räcker hur kartan än ser ut.
Ja. Vi går vidare.
Alltså det vi har glidit över till att diskutera nu, det är ju mer huruvida datorer kan vara kreativa och nyskapande på det sätt som bland annat mycket logiskt tänkande kräver, om man med logiskt tänkande menar just förmåga att bevisa någonting nytt eller att upptäcka någonting spännande i logiken. Och då är det klart att det inte är någon speciellt imponerande prestationer som datorer har åstadkommit. Men om problemet här är ju att om frågan är om datorer tänker logiskt eller om vi tänker logiskt på samma sätt som datorer, då är det väldigt svårt att besvara den med såna här liksom anekdoter egentligen, va? Därför att å ena sidan så har vi ingen riktig inblick i hur det går till när vi tänker. Vi vet hur det ter sig för oss, hur det känns att göra en upptäckt eller komma på en idé eller att se att jag kan komma från de här premisserna till den här slutsatsen. Men hur det där går till på en lägre nivå eller i våra hjärnor, ja, det har vi inte någon direkt inblick i. Med datorerna har vi en inblick i hur de fungerar, men vi vet å andra sidan väldigt lite om vad de kan göra. Vi vet vad de har varit dåliga på hittills, men framtiden där är ju öppen och vi vet inte riktigt vad som går att göra. Och jag blev lite förvånad över att Dag använde schack här som exempel, just därför att där finns det ju just dataprogram som är hisnande kreativa, ja, med alla mått mätt, som till och med har fått betraktare då att misstänka att det egentligen inte är någon dator utan någon avdankad stormästare som sitter där och flyttar pjäserna nu senast i matchen mellan Deep Blue och Kaspar.
Det var Kasparov själv faktiskt som var med och gjorde programmet också.
Ja, det
delvis.
Men där är, schack är väl då när jag kommer kring lite mer begränsad. Alltså
ja, visst.
Därför är det lite lättare det, då. Ja. Mm.
Men jag vet att du, Dag, har nämnt att Gödel kommer in här.
Ja, just det. Det kanske man ofta säga.
Jag förklarar lite grann.
Ja, alltså, någonting som man skulle säga det här, om de här teorierna som jag har pratat om. Vad är en logisk teori egentligen? Ja, det är då att den istället för att man använder vilka slutligen steg som helst som man kommer på som man tycker, som man är övertygad om att de är riktiga, så har man med en logisk teori har man bestämt ett antal slutledningsregler då som systemet ska använda sig av, va? Och då visar det sig då att man har lyckats ibland inom vissa begränsade områden har man lyckats sätta upp system som är sådana att de täcker alla de slutledningsregler som är riktiga. Så att i det här systemet så kan man göra alla de slutledningssteg som vi betraktar som riktiga. Och i sådana här system, det kan alltid också en dator göra. Va? Dator kan alltid, i princip i alla fall, använda det här systemet. För då har man gett dem precis vilka regler de får använda sig av och så vidare. De behöver inte använda någon logisk intuition som vi gör, utan de använder de här reglerna då. Men då visar det sig att om man kommer till lite större system, då lite större, tar in lite fler begrepp och kommer upp i en viss komplexitet, ja, då är det, då Gödel visar då att då är det i princip omöjligt att göra ett fullständigt logiskt system. Ett fullständigt system som i den bemärkelsen att alla logiskt viktiga slutledningar är beskrivna i det där systemet. Det går att göra med de reglerna som finns i det här systemet. Med andra ord så kan vi alltid, givet det här systemet, om det är tillräckligt komplext område, givet systemet så kan vi alltid hitta någonting som vi säger, det där är riktigt, där följer ur den där premissen, men systemet kan inte bevisa det. Systemet är alltså ofullständigt på det sättet. Och det betyder ju samtidigt ju, och det här är ännu en parallell just med det här med datorerna och
men hur vet man att det är riktigt då?
Ja, just det. Jo, just det, men då kommer vi tillbaka till det, vad är det som vi... Det är det som jag har försökt säga några gånger, att alltså det finns en logisk intuition som i alla fall är i botten här. Och då är det så här att vi kan börja studera det där systemet, och då kanske vi lägger till några nya begrepp som vi inte fanns med där i det där systemet. Och då när vi använder det här nya begreppet, då ser vi att vissa saker gäller som man inte kunde se när man hade bara det här. Alltså vissa saker om det gamla systemet gäller som man, det kan man se på grund av de här nya begreppen som vi har. Så man ger ett bevis för någonting, alltså man helt liksom, i ett större system så ger man då ett bevis för någonting som är riktigt men som inte det här första systemet klarar av. Med andra ord, om vi då tänker oss att varje sån här system kan representeras av en maskin. Maskinen kan i princip göra det där fast det tar lång tid, som sagt, en lite långsamt som vi sa. Så kan vi då alltså se att det här, och här har vi en insikt som maskinen aldrig, hur länge den håller på, kan komma fram till. Då kan vi ju känna oss lite överlägsna maskinen förstås, för att vi har insett då att det här gäller, men den här maskinen kan inte inse det.
Och sen i slutändan då kommer vi kanske på några nya empiriska upptäckter som kullkastar vi hela.
Nej, men det är just det. Ja, det skulle jag inte vilja tro.
Jag tänkte på, vi talar om en maskin hela tiden, men egentligen så är det ju ofta så att maskiner kommunicerar med varandra, eller att man vill beskriva system där man har flera aktörer som har lite olika världsbild, så att säga. Och där kanske man behöver någon annan slags logik, någon modallogik som kan, eller något liknande som kan modellera kunskapen hos en annan aktör. Det finns ju såna här lögnar, såna här exempel med att man ska reda ut vem som är lögnaren och vem som är sanningssägare.
Oh, just, men det är
vilken är status? Det kan vi inte höra synpunkter om den här modallogiken.
Jo, men det är ju ett bra system. Alltså, men det är ju bara det att man sätter ihop flera system till ett större system. Det är ju inte något
de är inte
principiellt annorlunda. Det är ju bara det ändå. Men det där Gödels resultat är ju helt allmängiltigt. Alltså, så att sätter man upp de här små systemen till ett större, då är det samma sak igen, att det finns någonting som man kan inse inom det där systemets begreppsvärld som gäller men som det systemet inte kan ta av. Mm. Så det är alltid, och då kan man säga att då kan man alltså utöka systemet kanske och så få med det här då som vi har tänkt ut. Då. Ja, men då kan man reflektera över det där systemet igen, då ser man igen att det finns någonting nytt. Va? Så man kan säga att det är liksom, om det finns, det är liksom en slags kapplöpning här, men människan kan alltid ta ett steg till. Va? Det är ganska spännande. Och där har man ju då funderat på om det hänger ihop med människans, om det säger någonting om hur människan och maskinerna förhåller sig varandra, om människan verkligen är överlägsen. Men det är en svår fråga.
Mm. Det får vi ta anledning att återkomma till. Jag säger tack till er. Det var Dag Pravitz, hörde sist. Thomas Sjöland och Sören Häggqvist har också deltagit. Susanne Skog har varit producent, Håkan Sjöqvist tekniker och jag heter Per Melander. Vi ska låta Observatoriet i Stockholm återfå sitt lugn. Filosofiska rummet är tillbaka igen nästa vecka. Vi hörs då.
Vill man skriva till Filosofiska rummet så är adressen denna. Filosofiska rummet, Sveriges Radio 10510 Stockholm. Detta gäller då den vanliga posten. E-postadressen är denna. Filosofiska rummet i ett ord. snabel-a p1.sr.se. Man kan också besöka Filosofiska rummets hemsida. Man hittar den lättast genom att klicka sig vidare från Sveriges Radios adress www.sr.se. Och där finns också möjlighet att lyssna på det här Filosofiska rummet en gång till. Nu är klockan 21:15 på kvällen. Det är tid för kvällsandakt vid dagens slut med Martin Hög i Umeå.